Hallå.
Härligt att se er. Härligt att se så många som har trotsat stormarna kommit till kyrkan även denna söndag. Det är två söndagar på rad nu som vi fått. Så vår längtan att få komma på gudstjänst prövas av vädret. Men det är gott att se att vi är här. Och så underbart att få höra rapporter om ungdomarnas skidläger. Jag hör att ni haft det så bra och att Gud verkligen har gjort saker. Och härligt att se några ungdomar, tyckte jag såg några som varit iväg på läger. Gott att se er här. Vi är många som har bett för er i veckan, ska ni veta. Jag var med i onsdags på bönen som är på onsdag förmiddagar med de daglediga. Och då hade vi på små lappar hade vi namnen på alla lägrets deltagare. Vi bad för en ung ungdom i taget. Om Guds beskydd och att Gud skulle få röra där vid varje tonåring. Det är fint tycker jag. När de av oss som kanske inte längre åker så mycket skidor, vi ber för er som är ute och gör det. Det är församling. Det är församling. Härligt. Hörrni, vi är i del 2 av 3 i serien Pengar, sex, makt. Det känns gott tycker jag att ibland få tala om saker som verkligen är vardagliga, som ligger nära oss. Vi talar om 3 ämnen som alltid är aktuella för oss människor. Som vi möter i vårt vardagsliv på olika sätt, som vi ser omkring oss, som vi relaterar till. Och ämnen där Gud har en god tanke för oss. Gud är en god far och han är intresserad. Han är intresserad av varje del av våra liv. Och vi längtar efter att få följa Jesus med allt vi är och på alla livets områden. Och Gud har goda tankar för det här området. Och när vi tar emot dem som en gåva från honom, när vi förhåller oss till dem och förvaltar dem på det sätt som han har tänkt, så får det vara någonting fantastiskt, någonting vackert, någonting gott som är en välsignelse i våra liv. Men det är också så att det här är områden där när vi inte tar emot det på det sätt som Gud har tänkt och när vi inte förhåller oss till det på det sätt som Gud har tänkt, så kan det också få vålla skada för oss själva och för andra människor. Pengar, sex, makt, som jag nämnde förra veckan, kallas ibland för människans liksom 3 grundläggande fallgropar. Och när vi ser på vår värld så tror jag faktiskt man kan säga att det mesta som är trasigt i vår värld och i våra egna liv kan kopplas till ett snedvridet förhållande till antingen pengar, sex eller makt. Nästan allt som är trasigt i vår värld går att koppla till något av det. Men det vi vill göra i den här serien är alltså att försöka se, vad är Guds tanke? Vad har Gud för oss på det här området? Hur kan vi följa Jesus på de här områdena av våra liv? Och förra veckan så talade jag om pengar och jag talade om 3 F som vi får anamma i våra liv. Att få leva i förnöjsamhet, i förvaltarskap och i förtröstan på Gud. Det var förra veckan. Och idag så ska det alltså handla om sex. I oktober 2017 så anklagades en amerikansk Hollywoodproducent för att ha sexuellt ofredat 4 kvinnliga skådespelerskor. En av de här kvinnliga skådespelerskorna la upp ett inlägg på sina sociala medier där hon uppmanade alla andra kvinnor som någon gång blivit utsatta för sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjade att svara på hennes inlägg med orden "Me too". Och resten vet vi. Det här spred sig över hela världen och blev en gigantisk rörelse där, ja, jag vågar nästan säga miljontals kvinnor trädde fram och berättade om vad de hade fått gå igenom och vara med om. Och jag tror för många av oss, även för mig, så blev det här någon slags, det blev verkligen en väckarklocka, en ögonöppnare att det här problemet är så otroligt mycket mer vanligt och utbrett än vad man någonsin kunnat tro. Eller hur? Och jag tänker så här, att om det är någonting som MeToo-rörelsen visar och som vi kan lära oss av det, så är det ju att det faktiskt behövs etik och moral på sexualitetens område. Och MeToo visar att den sexuella revolutionen, den sexuella frigörelsen, det som vår värld säger ska göra oss fria och lyckliga och ge ett gott liv, faktiskt inte gör oss fria och lyckliga, utan att det snarare verkar som att det i många fall gör oss olyckliga Och att det leder oss i många fall till bundenhet. Till skada. Och jag tänker att vi i kyrkan har ett svar på de här frågorna som världen ställer. Hur ska man kunna förhålla sig till sexualiteten på ett sätt där människor inte kommer till skada? Jag tänker att vi i kyrkan har ett svar på det. Men ofta så är vi lite rädda för att tala om sex i kyrkan. Det är lite tabu. Och jag tänkte på det i morse när jag åt frukost, att jag vet knappt om jag har hört en predikan om sex som inte har varit liksom på ett ungdomsmöte eller ett ungdomsläger. Som om det bara är innan 20 som sex liksom är aktuellt i våra liv. Men så är det ju inte. Men det är tabu för oss. Vi pratar inte så gärna om det. Och de gånger vi gör det så tror jag att vi ofta hamnar i att vi fokuserar mer på vad vi är emot än vad vi är för. Och att kyrkan ofta uppfattas som bakåtsträvande, som begränsande och på något sätt anti allt som har med sex att göra. Men ingenting kunde vara längre ifrån sanningen. Gud är ju den som har kommit på sex. Han är den som har designat mannen och kvinnans kropp att passa ihop. Han är den som kom på att det här var ett bra sätt att fortplanta sig på. Alltså när man tänker efter, det är väl häftigt att Gud valde det. Alltså vi hade ju lika gärna kunnat lägga ägg, som värpa ägg som hönan. Det hade vi lika gärna kunnat göra. Men Gud valde det, men det här är ett bra sätt för människan att fortplanta sig på. Och så valde han i sin godhet att det inte bara är liksom ett mekaniskt fortplantningssätt, utan också någonting njutbart. Alltså när man tänker på det så vittnar det ju om en väldigt god Gud. På samma sätt som att mat inte bara är liksom en nödvändig näringspåfyllnad, utan faktiskt någonting som smakar gott. Alltså ett uttryck för en Gud som är god, som är för en njutning, som är för att förena nytta med nöje. Vi har en god Gud som har skapat sexualiteten. Och när Gud har skapat mannen och kvinnan så ger han dem deras första uppdrag i första Mosebok 1. Där det står så här: Gud välsignade dem och sa: var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Råd över havets fiskar, himlens fåglar och alla djur som rör sig på jorden. Om du har läst skapelseberättelsen så har du kanske noterat att Gud skapar världen och allt som finns i världen med sina ord. Att när Gud talar så blir saker till. Och jag tänker att när Gud säger till människan: var fruktsamma och föröka er, så i den stunden skapar Gud också vår sexualitet, vår sexdrift. Lägger Gud ner i människan när han talar. Och när Gud har skapat allt det här, skapat människan, gett dem uppdraget: var fruktsamma, föröka er, så tittar han på allt han har skapat och säger: det här är mycket gott. Det här är vackert. Så din sexualitet, din sexdrift, ibland kanske man kan känna att tänk om jag hade en inte fullt lika starkt sexdrift, kanske några av oss. Men din sexdrift är någonting vackert, det är någonting gudagivet, det är någonting som han har designat för dig. Och när han ser på det så säger han: det här är vackert. Sex fanns innan synden kom in i världen. Det är vackert, det är rent, det är välbehagligt. Men sex är inte bara någonting gott och vackert och njutbart. Sex är också någonting väldigt kraftfullt. Det är någonting som binder två människor samman. Bibeln talar om att man blir ett. Man blir ett kött. Att i den sexuella föreningen så sker någonting inte bara fysiskt, utan också på ett andligt och själsligt plan. Så kommer man samman. Paulus talar om det här i första Korintherbrevet 6. Så säger han så här: vet ni inte att era kroppar är delar i Kristi kropp? Ska jag ta delar av Kristi kropp och göra dem till ett med en prostituerads kropp? Verkligen inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en prostituerad blir en enda kropp med henne? Det heter: de två ska bli ett kött. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den sexuellt omoraliska syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud? Ni tillhör inte er själva. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Sex är någonting kraftfullt som för två människor samman. Det sker en förening i ande, själ och kropp. Och det gäller även tillfälliga förbindelser som den som Paulus ger exempel på här. Någonting djupt händer. Sex är så mycket mer än bara liksom en kul grej. Det är det som tv-program som Paradise Hotel till exempel inte har förstått. Att sex är inte bara en hobby som du kan utöva med vem som helst, utan sex är någonting mycket starkare, mycket djupare än så. Vi säger ibland att den här världen glorifierar sex, men faktum är att jag skulle säga att den här världen förminskar och reducerar sex till någonting som bara är fysiskt. Men sex är någonting mycket vackrare, mycket större, mycket mer fantastiskt än så. Det är en förening. Och detta att man blir ett är någonting fantastiskt i en livslång relation. Alltså i en relation där man vill hålla ihop livet ut genom livets toppar och dalar. Genom tider av förälskelse, men också tider där känslorna inte är lika starka. Så är ju detta att sexualitet är någonting som binder oss samman i en oerhörd kraft och en resurs för att hålla ihop. Det är ju en enorm gåva från Gud. Men det är ju också så att i en relation som av någon anledning brister, eller i en tillfällig relation, en tillfällig förbindelse, så desto djupare, desto starkare bandet är mellan två personer när en relation inte längre håller, desto djupare blir också såret. Det är tyst idag, men det har jag förväntat mig, så det är okej. Men det är okej att jag går på lite här, va? Sex är något kraftfullt som kan få vara en källa till glädje, till enhet, till gemenskap, till liv. Men det kan också, just för att det är så kraftfullt, kan det också vara en källa till smärta och lidande. Och därför ger Gud ramar för sexualiteten. Han som har designat, kommit på att människorna ska ha sex med varandra, har också gett ramar. Designaren har gett oss en bruksanvisning. Därför att han är en god far. Därför att han vill skydda oss från att komma till skada. Och det tror jag är viktigt att vi ser när vi pratar om de här sakerna. Att Gud är en god far. Gud är inte emot dig. Gud är inte en glädjedödare. Han är för dig. Och för att glädjen ska kunna bli så stor som möjligt, och för att vi inte ska komma till skada, så ger han oss äktenskapet mellan en man och en kvinna som en ram för vår sexualitet. Innan jag fortsätter så vill jag säga att jag är medveten om att det säkert är många som hör det här budskapet, kanske här inne men också längre fram på en inspelning, som av olika anledningar har gjort erfarenheter och fattat beslut som inte är i linje med det som jag förespråkar idag. Och kanske är det någonting som du ångrar och mår dåligt över, kanske inte. Men när jag fortsätter predika här så kan det vara så att du blir påmind om saker i ditt liv som har varit eller som nu är, som du önskar vore annorlunda. Och då vill jag bara säga till dig att kom ihåg att Jesus älskar dig så mycket. Kom ihåg att hans nåd gäller dig. Hur ditt liv än har sett ut fram till den här förmiddagen, så gäller Jesus kärlek och nåd dig. Och han står med en öppen famn för att ta emot dig den här dagen. Som vi är. Mitt i det som vi kanske själva känner är brustet, så får vi komma in i hans öppna armar den här dagen. Och han vill ge kraft. Han vill ge hopp. Han är full av nåd och kärlek till dig. Och han kan göra allting nytt i ditt liv. Jag gillar det ordet. Jesus gör allting nytt. Jag vill också säga att det jag målar upp här nu, det är ett liv i Jesu efterföljd för dig som vill följa Jesus först och främst. Om du inte har gett ditt liv till Jesus, så tror jag fortfarande att det jag kommer tala om här är den bästa vägen. Det är för att Gud är en god Gud som vet vad som är bäst för oss. Men om du tänker så här, om du sitter och känner att jag inte ens bestämmer för att tro på Jesus, så börjar det ändå där. Det börjar med att du får ta emot Jesus, får ta emot hans nåd, hans kärlek. Och sen kommer också en livsstil. Men jag talar framförallt till dig som vill följa Jesus idag. Jag har bara sagt. Okej, tillbaka till skapelseberättelsen. Ni somnar inte idag, va? Nej. Det är ju så här, jag har själv jobbat med ungdomar och jag vet att sista dagen på lägret när ungdomarna har varit vakna hela natten och man vill att man ska hitta på någonting för att de ska hålla sig vakna, då tar man den här undervisningen sista morgonen. Då är det ingen som somnar. I skapelseberättelsen, när Gud har skapat människorna, nu talar jag om äktenskapet, så säger Gud: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Äktenskapet är en av Guds mest så grundläggande planer för människan. Att en man ska lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och Bibeln beskriver äktenskapet som ett förbund. Som en helig, livslång överlåtelse till en annan person. Ett förbund där man och kvinna lever tillsammans i livslång trohet och överlåtelse. Äktenskaplig kärlek går djupare än Hollywoodromantik. Och det jag menar med Hollywoodromantik, som vi ofta ser i filmer, alltså det Hollywoodromantik säger är att jag vill ha dig, jag kan inte leva utan dig. Och det låter vackert och romantiskt, men när man tänker efter så är det i grunden en egoistisk, självcentrerad bas. Jag vill ha dig så att jag kan vara lycklig, så att du kan göra mig hel. Det är Hollywoodromantik. Men äktenskaplig, biblisk romantik är faktiskt tvärtom. Jag älskar dig och därför vill jag lägga ner mitt liv för dig. Därför vill jag avstäja mig min rätt, mina rättigheter, mina preferenser för att behaga dig. Jag vill lägga ner mitt liv för att du ska få blomstra, för att du ska få bli allt det som Gud har tänkt att du ska få vara. Ett äktenskap är två personer som väljer varandra framför sig själva. Där jag inte längre värnar om mig och mitt och mina rättigheter, mina behov, utan där jag värnar om den andres. Och där jag inte behöver värna om mina behov och mina rättigheter, för det gör den andra åt mig. Det är äktenskaplig kärlek, det är äktenskaplig romantik. Ett uppoffrande för någon annan. Därför Paulus skriver till de gifta paren i Efesierbrevet att underordna er varandra. Ni män, offra er för er hustru som Jesus har offrat sig för församlingen. Hustru, underordna dig din man. Det är skillnad. Nu ska jag trampa på några kanske öm tå. Det är skillnad på äktenskap och samboskap. Jag vet att det här är ömma tår. Jag har många vänner, nära vänner som jag har stor respekt för och som älskar Jesus verkligen, som lever i samboskap. Men det är skillnad på ett äktenskap och ett samboskap. Det är för att ett samboskap är till sin natur ett test. Det vi lever som man och hustru för att prova om det fungerar. Och om båda parter är nöjda med det man själv får ut av den här relationen, så kan vi göra det permanent. Men man har inte överlåtit sig till livslång trohet. Det finns en bakdörr som alltid står öppen om den ena plötsligt vill gå. Det är faktiskt så. Och i det tror jag att det finns en otrygghet som inte bäddar för sann intimitet. Men i den trygghet som äktenskapet ger, där man har lovat att stå vid varandras sida livet ut vad som än händer, där man har stängt den där bakdörren, låst och kastat bort nyckeln, där finns det en trygghet. Där kan man vara naken för varandra, både kroppsligt och själsligt. Det är för att man vet att vad som än händer, vad jag än gör här nu, så kommer den andra stå kvar. Det är en trygghet där sexualiteten kan få bli allt det som Gud har tänkt. Där kommer sexualiteten till sin rätt. Kommer ni ihåg vad jag sa om Guds nåd?
Ja, bra. Okej.
Att säga att den utlevda sexualiteten hör hemma i äktenskapet mellan en man och en kvinna kan ju låta väldigt hårt. Och det kan ju låta som att man kommer från stenåldern idag att säga det. Jag gillar vad Joel McKinnis sa på Nyhem i somras när han hade ett seminarium på det här temat. På ungdomshelgen för övrigt. Då sa han så här: det vi kristna tror om sexualiteten är långt ifrån det konstigaste vi tror på. Det är viktigt att komma ihåg. För man kan, ofta gör vi det här till en så stor fråga att tänk om folk visste vad vi tror om det här. Men när man tänker efter, tänk på allt annat vi tror på. Vi tror på en Gud som blivit människa. Vi tror att Jesus dog men sen blev levande igen. Vi tror att han ska komma tillbaka en dag på himlens moln, ridande på en häst. Alltså det vi tror om sexualitet är inte det konstigaste vi tror på. Men vi är kallade att vara ett annorlunda folk. Vi är faktiskt kallade att tro på saker som är en dårskap för den här världen. Vi är kallade att vara ett annorlunda folk. Och som jag sa, jag tror att vi behöver som Guds barn få lita på Gud att Gud är inte ute efter att stjäla vår glädje. Han vill det bästa för oss. Jag tänker så här att om den utlevda sexualiteten hör hemma inom äktenskapet mellan en man och en kvinna, då kan vi alla, tror jag, relatera till vad det är att på något sätt brottas med sin sexualitet. Jag tror faktiskt det. Jag tror att så gott som varenda en av oss, om du är ett undantag så grattis. Men jag tror att de allra flesta av oss har erfarenhet av, eller kanske är nu också i en säsong där sexualiteten är en del av livet som Jesu lärjunge, som vi navigerar, som vi tillsammans med Helige Ande lär oss att hantera på rätt sätt. Och där det ibland kan vara en kamp. Och det är lätt för oss, tror jag, att tänka att det gäller vissa människor, det gäller en viss kategori av människor. Men jag tror att det här är så viktigt att säga, därför att det finns ingenting som kan kännas så ensamt som att brottas på det här området. Men om du brottas med din sexualitet på något sätt så är du i gott sällskap av de flesta av oss. Därför jag tror att oavsett om man är singel eller om man är förlovad eller om man är gift, oavsett vilken sexuell läggning man identifierar sig med, så har vi alla en sexdrift som vi inte bara kan leva ut hur som helst i Jesu efterföljd. Vi har alla en drift som vi får lära oss att rikta, som vi får överlåta till Gud och be om hans hjälp. Jag tror att det är lätt som singel, som många av er vet, jag var singel i ganska många år innan jag gifte mig. Och ibland tänkte jag så här: bara den dagen jag får gifta mig. Men jag ska berätta en hemlighet för er som är singlar, att även när man är gift så är det inte självklart att man kan leva ut all sin sexualitet fritt och hur som helst. Det finns även ett äktenskap tider av avhållsamhet. Och även som gift så kan man ibland känna attraktion till någon annan än sin livspartner. Även i ett äktenskap så är sexualiteten någonting som vi lär oss att rikta rätt. Amen. Eller är det bara jag som har märkt det? När vi talar om de här frågorna så är det väldigt lätt att fokus hamnar på vad vi säger nej till, som jag sa i början. Men jag tror att vi behöver se, vad är det egentligen som Gud bjuder in oss att få säga ja till? Och det är ju så att när man säger, varje gång man säger ja till någonting, oavsett om det är att du säger ja till en annan person i kyrkan, eller om du säger ja till att ha hand om kaféet en söndag förmiddag, så varje gång du säger ja till någonting så säger du samtidigt nej till en rad andra saker. Det är alltid så. Men jag tror att vårt fokus behöver vara på, vad är det vi säger ja till? Vad är det Gud bjuder oss att säga ja till? Och jag tror att vårt ja på det här området är ett ja till renhet. Det är ett ja till sann frihet som Gud bjuder in oss till. Till trohet, till överlåtelse och till en lovsång och tillbedjan som inte bara är ord och toner, utan som är ett liv. Och vi säger ja till en sexualitet som visserligen är njutning, men som inte bara är fysisk njutning, utan som är enhet, som är överlåtelse, som är att få utforska varandra, en förening. Och den här brottningskampen som vi kan känna med vår sexualitet tror jag har potential att få vara något väldigt vackert. Jag tror det kan få vara en lovsång till Gud, någonting vackert. Man kan ju fundera på, om nu Gud har tänkt att vi ska vänta med sex tills vi är gifta, varför har vi då en sexdrift långt innan dess? Det hade ju varit smidigt om sexdriften bara vaknade på bröllopsdagens morgon från ingenstans som en överraskning. Oj, vad hände här? Men så var det inte för mig i alla fall. Utan det kommer ju långt innan. Varför då? Det är ju en legitim fråga. Och jag ska försöka förklara vad jag tänker om det med hjälp av David. I andra Samuelsboken 24 så finns det ett sammanhang där David har fått till sig att han ska bygga ett altare till Gud och offra ett offer till Gud på ett speciellt ställe. Och den här marken ägs av en person som heter någonting. Det spelar ingen roll vad han hette. Men han går till den här personen för att köpa den här tröskplatsen för att bygga ett altare. Och när kungen kommer så säger den här mannen, Aravna heter han, säger han så här: kungen behöver inte betala för min tröskplats. Det kan du få. Du kan få marken. Du kan också få ta mina boskapsdjur och offra. Du kan få ta mina vagnar som virke till elden. Du får det här av mig. Du behöver inte betala för det här. Och det är ju generöst och snällt sagt. Men så säger David någonting som jag tycker är så bra. I andra Samuelsboken 24 säger han: nej, jag vill köpa det av dig och betala för det. Jag vill inte frambära ett offer till Herren min Gud som inte har kostat mig något. Jag tror att det ligger någonting i det här. Det här har inte alls med sexualitet att göra, men jag tror att det går att applicera värdet i att få frambära någonting som också har kostat mig någonting. Att det finns någonting vackert i det. En pastor sa en gång att vem som helst kan ge bort någonting dyrt, en dyr present, men bara den som förstår vad ett offer är, vad en uppoffring är, kan ge bort någonting värdefullt. Och det faktum att vi har en sexdrift innan vi är gifta är en plattform för tillbedjan. Det är en plattform för att få överlåta mitt liv till Jesus. Att få välja en livsstil som faktiskt kostar mig någonting. Det är att få följa Jesus med hela mitt liv. Också min kropp och min sexualitet. Det är en sån stark form av tillbedjan. Och till dig som är singel och kanske längtar för att träffa någon. Ibland så tänker man så här. Ibland kanske vi också i kyrkan ger bilden av att bara du gifter dig så kan livet börja på riktigt. Men det är inte sant. Att vara singel är inte ett halvt liv. Det är ett helt liv. Det är ett helt liv tillsammans med Jesus. Annars skulle vi säga att Jesus också levde ett halvt liv. Men det gjorde han inte. Och vi kan inte tänka att en annan person ska vara den som gör oss hel. Den pressen kan vi inte lägga på någon annan. Det är Guds plats och ingen annans. Att vara singel är inte en förbannelse. Paulus kallar det för en välsignelse. Och det finns faktiskt i livet som singel en annan frihet, en annan flexibilitet än vad som ofta finns när man är gift. Och att leva i avhållsamhet som singel är en mäktig kallelse och ett vittnesbörd för den här världen. Att det finns en som kan tillfredsställa mig mer än någonting annat i den här världen. Jag kommer dra över lite idag, men som jag sa, jag tror att ni håller er vakna, eller? Jag känner att jag behöver göra det för att få göra det här ämnet rättvist. Vår sexualitet ger oss ett tillfälle att få frambära våra liv som en lovsång till Gud, som en tillbedjan, rent kroppsligt som en tillbedjan. Men det är också ett tillfälle och en möjlighet att få frambära en gåva, inte bara till Gud, utan till min livskamrat. En ung person som bestämmer sig för att jag vill vänta med att leva ut min sexualitet tills jag är gift. Jag vill bevara min oskuld för att kunna ge den som en gåva till den jag ska dela mitt liv med. Får jag ofta betala med blod, svett och tårar för att leva ut det. Men den dagen när man står på bröllopsdagen och frambär sin oskuld till den man har sparat sig för, så är det bland det vackraste man kan få ge. Och jag tror att det här också är en del av Guds tanke. Det här är någonting vackert som vi får leva ut och ge som en lovsång till Gud, men också till varandra. Och den gåvan handlar inte bara om bröllopsnatten, utan den gäller även när man har varit gifta i 10 år, i 30 år, 50 år, att få fortsätta och rikta min sexualitet åt bara ett håll. Det är en sån dyrbar gåva vi får ge varandra, som också kan kosta ibland blod, svett och tårar. Det skulle kännas oansvarigt av mig att hålla en sån här predikan och sen inte ge någon form av praktiska verktyg eller någon form av vägledning i hur man lever ut det här livet. Så därför vill jag bara så kort jag kan säga några saker som jag tror är det är kanske inte en full komplett karta för ett liv i Jesu efterföljd på det området, men det är en bra början. Det är en bra avstamp för dig som vill. Det vi talar om är ju att få leva överlåten Gud på alla livets områden. Och för dig som vill leva ett liv i överlåtelse till honom också på det här området, så vill jag dela med mig 3 stycken ben som jag tror är goda ben att stå på. Och de benen är att få vara benådad, beslutsam och buren. Att få vara benådad. När vi vill följa Jesus, så är det första vi får göra att vi får vända oss till honom. Kanske har du erfarenheter som inte är i linje med det jag talar om idag. Jag är övertygad om att det är många av oss som har det. Vi får vända oss till honom och ta emot hans nåd. Han står med öppna armar. Hans nåd gäller var och en av oss. Andra Timoteusbrevet säger: är vi trolösa, förblir han trofast, för han kan inte förneka sig själv. Och Romarbrevet 8 säger att så finns nu ingen fördömelse för den som är Jesus Kristus. När vi vänder oss till Jesus, så tar han emot oss med sin nåd, med sin förlåtelse. Det finns ingen fördömelse för den som är Jesus. Vad som än har hänt i det förflutna, så när vi kommer till Jesus, så gör han oss nya. Han gör oss rena. Och jag tror att Jesus vill lyfta av skam. Det här är ett område där vi ofta bär på skam. Men min bön för den här dagen har varit att vi alla skulle gå härifrån idag lite lättare. Att det inte skulle vara liksom att man går så här efteråt. Utan jag tror att Gud vill lyfta av skam. Det här är någonting vackert. Att ha sexualitet är inget konstigt. Gud är inte förvånad. Och han vill lyfta av skam från våra axlar som tynger oss. Och jag tror att om vi vill följa Jesus på det här området, så måste vi få lämna den skammen till honom. Det, för att det blir för tungt att bära annars. Så det första steget, om man kan säga så, i det här, det tror jag är att få vara benådad. Och det andra är att också vara beslutsam. Om du vill överlåta dig till Jesus på det här området, så tror jag att det behöver få vara ett fast beslut. Så du kan få fatta den här dagen, eller när du kommer hem, eller vid tillfälle. Men jag tror att det behöver vara ett fast beslut. Om du tänker så här att ja, men jag tror att jag ska vänta med sex tills jag är gift, men jag får se. Eller om du tänker att ja, men jag siktar på att vara trogen mot min fru, så ger du inte dig själv några bra odds att lyckas. Utan det behöver vara grundat i ett fast beslut. I Daniels bok så läser vi om när Daniel kommer till den babyloniska kungen i fångenskap. Och då står det att Daniel hade bestämt sig i sitt hjärta för att inte orena sig. Det behöver få vara ett beslut. För att vi ska kunna göra de försakelser som ibland krävs, behöver det vara grundat i ett beslut. Och jag skulle säga någonting också om det här med värdet av att få uppoffra och försaka någonting. Vi talar så lite om det idag, för vi är så vana vid att vi alltid kan få det vi vill ha när vi vill ha det. Vill jag ha något kan jag köpa det, och normalt sett får jag det väldigt fort. Vill jag köpa något på internet, och internet är långsamt för en stund, och jag får vänta några sekunder, så blir jag frustrerad. Vi är vana att få det vi vill ha när vi vill ha det. Men jag tror att ett liv i Jesu efterföljd, det gäller inte bara det här området, det gäller överhuvudtaget. Ett liv i Jesu efterföljd, så finns det någonting i att också kunna vänta. på någonting. Att jag inte alltid måste få det jag vill ha när jag vill ha det. Utan att kunna skjuta upp belöning. Att kunna skjuta upp omedelbar tillfredsställelse för någonting bättre som kommer sen. I första Mosebok 25 så står det om Esau och Jakob. Två bröder. Och det står om Esau att han har varit ute och jagat. Och så kommer han hem från jaktmarkerna helt slut. Och utsvulten. Och Jakob kokar linssoppa. Och så står det hur Esau i sin liksom hunger säljer sin förstfödslorätt för en tallrik linssoppa. Det som var det mest dyrbara han hade. Det som var liksom garanten för det, som han, det arv som väntar honom. Ger han upp för en tallrik linssoppa. Han hade inte förmågan att skjuta upp tillfällig, kortsiktig tillfredsställelse för en långsiktig belöning. Och jag tänker att i vår tid så har vi många exempel på Esaus som sålt det mest dyrbara de har för en tallrik linssoppa. Män som lämnar sin familj för en tillfällig flört. Ofta ledare i höga ställningar och positioner, präster och pastorer. Gud hjälp oss, förbarma dig över oss. Jag tror vi behöver återupptäcka det vackra i att kunna avstå kortsiktig tillfredsställelse för någonting bättre. Hebreerbrevet 12 pratar om att göra motstånd ända till blods i vår kamp mot synden. Det talar vi inte så ofta om. När gjorde vi det senast? Motstånd till blods, det är ganska starkt. På temat att vara beslutsam så vill jag också läsa bara snabbt Jobb 31. Jag slöt ett förbund med mina ögon att aldrig se på en ung kvinna. Jobb fattade ett beslut. Men det var inte bara ett beslut, det var också en plan. Han hade en handlingsplan. Jag ska aldrig se på en ung kvinna. Och jag tror att om du vill fatta ett beslut så vill jag uppmuntra dig också ha en plan. Ha en plan för hur det ska gå till. Fundera på vad behöver jag för att må bra? Vad behöver jag göra för att inte hamna i ett läge där jag är mottaglig för frestelser? Kanske finns det tv-program och en typ av filmer jag ska undvika. Kanske finns det internetsidor som jag märker att här är det bättre att jag inte går in. Ha en plan. För det tredje, att få vara buren. Det här är inte någonting som är tänkt att vi ska klara av själva. Gud sitter inte på himlens mål och väntar på att du ska lösa det här. Det är inte så. Han vill bära dig. Han vill bära oss. Jag tror det här är ett område vi får bjuda in Gud och varandra. Men jag ska börja med att säga att det är Gud. Men att få leva nära Jesus och att bjuda in honom räcker faktiskt en lång väg. Galaterbrevet 5 säger: vandra i anden, så gör ni inte vad köttet begär. Alltså på något sätt, när jag lever ett liv nära Jesus, när jag lever fylld, överfylld av hans ande, så finns det faktiskt inte plats för så mycket annat. Det finns någonting i att låta mig fyllas av honom. Och första Korintierbrevet 10: ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Och Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Samtidigt med frestelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Jag tror det finns någonting att bjuda in Jesus i det här. Och att i frestelsens stund säga: Jesus, du har lovat att det ska finnas en utväg. Var är den? Var är utvägen som du har lovat? Och jag tror att han kommer visa dig vart den är. Vi får vara burna av Jesus. Men vi får också vara burna av varandra. Det finns en kraft i att inte göra det här själv. Att ha en vän man kan ringa. Att ha en vän man kan ringa när det är svårt. Där man kan peppa varandra. Det är också en sån kraft. Okej. Så Herre, tack för att du är alla goda gåvors givare, Herre. Och du vet allt som blivit sagt, Herre. Herre, jag vill tacka för att du vakar över ditt ord. Och att du välsignar ditt ord, att det får bära frukt i våra liv. Och också att det som, om det finns något som inte har varit från dig, Herre, att det får falla bort, Herre. Men att ditt ord får bära frukt i oss. Och Herre, vi längtar efter att få vara dina. Att få följa dig med allt vi är, Jesus. Och du vet hur vi ibland gör det på stapplande steg. Men Herre, tack för att du vill ta oss i handen den här dagen. Att vi får följa dig. Tack Jesus. Amen.